Hörrni, härligt att vara här idag i Nickby. Jag har ju lite otur jag nu med mitt jobb, att jag har det väldigt avlägset. Jag kommer från Karis idag. Jag var där idag på förmiddagen och ikväll så ska jag iväg till Leyte i Filippinerna och jobbet börjar på tisdag morgon. Där, så det är väldigt opraktiskt med mina arbetsresor just nu. Men också det är en del av livet just nu. Min predikan kommer att idag gå i fyra olika riktningar. Det är ju bra om predikningarna går i en riktning, eller hur? Får man lära sig. Jag brukar undervisa ibland i homiletik och hur man ska predika. Så att försök hålla ihop det hela. Idag ska jag predika i fyra olika riktningar. Och ni kommer snart att förstå att det inte är så farligt som det låter. Vi ska läsa från Efesierbrevet 3 och 18. Det är ett ord jag ofta återkommer till. Därför att det hör till en av Bibelns viktiga bibelord. Och det är en av aposteln Paulus böner. Och ni vet att bön är väldigt viktigt och det är väldigt intressant att ibland läsa i Bibeln. Vad ber Jesus? Vad ber aposteln Paulus? För jag tror de vet en del om bön som är intressant för oss att veta. För oss blir ju bönen väldigt lätt bara en slags ganska subjektiv uppläsning av våra egna upplevelser och känslor. Och det är fullkomligt bra och viktigt och värdefullt, eller hur? No problem. Men när Paulus ber så går han in i en helt ny dimension. Och han säger så här: därför vill jag falla på knä för Fadern. Därför vill jag be. Efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Ursäkta, Efesierbrevet 3 och 14. Efesierbrevet 3 och 14. Och så ber han: måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och då säger Paulus, han börjar alltså säga så här: därför vill jag be, därför vill jag falla på knä. Därför att måtte Gud komma och stärka er invärtes människa. Jag menar, vi har vår fysiska människa, vi har vår kropp, vår själ. Men vi har en ande, en invärtes människa som Paulus är väldigt inriktad på. Han talar om den nya människan, vår nya skapelse. Det som är nytt inom oss, det som inte egentligen vi kan se med ögonen, men det som ändå präglar hela vår personlighet, hela vårt liv och hela vår verklighet. Eller hur? Det som finns på insidan, det är det som präglar våra liv. Och då ber han så här, att ni tillsammans, jag ber att ni tillsammans med alla de heliga skulle förstå bredden, längden, djupet och höjden. Så det är de här fyra riktningarna jag tänkte predika om lite idag. Vad står bredden för? Jo, för mig, eller för oss, så är ju bredden det horisontala planet. Eller hur? Bredden är det som vi har liksom här horisontalt. Jag tror att vår tro alltid behöver ha en horisontal dimension. Jag menar ju att kristendom handlar om min relation till Gud. Ja, men den handlar också om att du och jag ska börja tycka om människor i vår omgivning. Eller hur? Kristen tro är per definition relationell. Suhteisiin perustava. Den ska levas ut i relation till andra. Alltså jag träffar ju människor i olika samtal, i olika sammanhang. Som säger så här, alltså jag bejakar den kristna tron, men jag vill leva ut min tro på mitt eget sätt. Och mitt problem är det att jag vet inte hur jag ska få in den uppfattningen när jag tänker på vad som står i den här boken. Eller hur? Alltså den kristna tron är per definition någonting som levs på bredden tillsammans med andra människor. Han säger ju också att ni tillsammans med alla de heliga, att ni tillsammans med alla de heliga skulle förstå det här. Det är någonting vi upptäcker tillsammans. Här är församlingen en oerhört viktig och väsentlig institution. För vi lever ju i en individualistisk tid. Man vill ha sig själv i fokus. Ni vet, narcissism är ett populärt ord just nu, man hör det alltid då och då. Det är ju berättelse om den här unga mannen som tyckte han själv var så vacker. Men finns i de här grekiska sagorna. Så den kommer det. Han tyckte han själv var så snygg. Så han la sig vid en bassäng och tittade dagarna ända på sin egen bild. Ända tills han en dag var så ouppmärksam att han trillade i bassängen och dog. Och drunknade. Så det är väldigt viktigt att man inte tittar bara på sig själv hela tiden. För då kan man falla i och drunkna. Men det är sen en annan historia. Jag var med Barbro här för några veckor sedan. Vi har vår son och hans familj, Benno och Line med sin familj i Amsterdam för några år nu. Och jobbets vägna. Så vi tog bilen en dag och åkte ut till Kökenhof och tittade på alla tulpaner. Ni vet, det är jättefint där. Några av er har varit där i Hollands alla tulpaner. Nåja, vi gick omkring där och tittade och det var väldigt många blommor. Jag kan inte räkna dem alla. Och det var många och det var fint och vi tog väldigt många foton. Det jag tyckte var väldigt roligt, för jag är ju väldigt intresserad av människor. Så jag tittade kanske efterhand när det kom så mycket människor, så märkte jag att jag är mer intresserad att titta på hur de uppför sig. Och tulpanerna vet man ju hur de ser ut ganska snabbt. Nåja, no problem. Det är hur bra som helst. Men det som roar mig, och varför jag berättar det här, det var att det var en förfärligt stor grupp mycket japaner i Keukenhof. Och det var riktigt en jutto, en stor grej, att man tog så här selfies överallt. De hade så här långa pinnar och så hade de en sån här kamera. Och så över alla blommor så stod de, så var det alltid någon som stod så här. Och liksom tog sådana här selfies. Och jag tyckte, det är så typiskt tycker jag, en del av vår tid. Vi tycker om selfies. Vi är kanske mer intresserade av oss själva än just den befrielse och den stora, vad ska vi säga, livsinnehåll som Gud vill förlösa oss till. Det är att kunna leva på bredden. Att leva med andra människor tillsammans i relationer. Ni vet att jag läste det här om dagen. En teolog som heter Brian Hathaway. Han hade räknat ut att 44% av alla texter i Nya Testamentet handlar om relationer. Och 4% handlar om andliga nådegåvor. Och det är inget fel på andliga nådegåvor. Men i alla fall kan det vara intressant att veta att det står väldigt mycket om relationer i Nya Testamentet. Varför tror vi det? Ja, vi tror att Bibeln, Gud som har gett oss ordet, tycker att det är viktigt att vi lever på bredden. I Filipperbrevets första kapitel, första rader, så säger Paulus: jag tackar min Gud alltid när jag tänker på er. Jag läste faktiskt det i Karis, men kanske ett lite annorlunda sammanhang i morse. Jag tänker jag tackar Gud varje gång jag tänker på er. Jag tycker det är en underbar apostolisk attityd. Han tycker om människor. Han blir glad när han tänker på dem. Jag blir ibland bekymrad. Ni vet att jag möter många människor av olika slag i olika sammanhang. Och ibland så är människor så hemskt bekymrade på alla andra människor som alltid gör fel och alltid uppför sig illa. Och alltid finns det väldigt mycket man kan vara ledsen över. Och det verkar som om aposteln Paulus på något sätt blind för bristerna. Nej, han säger ju att brister finns det alltid, eller hur? Men det finns någonting i själva attityden att kunna uppmuntra, leva på bredden, att kunna hjälpa andra till att våga växa. En uppmuntrande och en hedrande atmosfär i det kristna gemenskapen. Jag tror det är en viktig del som vi behöver lära oss att förstå. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Det säger Paulus. Ögat kan ju inte säga till handen. Alltså det är omöjligt att ett öga kan gå omkring och säga, jag behöver inte handen. Och då, med det menar han, så är det i Guds familj vi behöver varandra. Jag kan inte säga, jag behöver inte dig. Jag kan inte säga, jag behöver inte dig. Bredden i Guds kärlek handlar om relationer. Moder Teresa, hon sa någon gång så här att vår tids värsta sjukdom är inte spetelska eller cancer. It is the feeling of being uncared for, unwanted, of being deserted and alone. Det är att känna sig att ingen bryr sig, att man inte behövs och att man är ensam och att man är isolerad. Jag tror att det är en stor och allvarlig sjukdom. Trons riktning, den första riktningen jag ville säga, det är alltså bredden. Dina medmänniskor, dina systrar, dina bröder, dina grannar, dina vänner. Att kunna befrias från vår tids väldigt egoistiska och självupptagna attityd. Den andra dimensionen, det är längden. Jag tycker längden talar om uthållighet och långsiktighet. Uthållighet och långsiktighet är kanske inte riktigt heller vår tids specialkunnande, eller hur? Vi vill gärna leva med korta ryck. Vi vill gärna ha korta kontrakt. Det ser vi på äktenskapets område. Det ser vi på många andra av livets områden. Det handlar väldigt mycket om att bryta upp för att se om man kan vinna lite mer. Om man hoppar hit och dit. Bibeln uppmuntrar oss till att vara uthålliga och ha en tydlig vision för våra liv. För vad vi ser kommer att påverka det vi är. Att kunna sträcka sig framåt och hålla ut. Och därför är det så viktigt att vi har ett mål för våra liv. Vi vet vad vi vill. Ni vet att jag är 60 plus nu. Och jag har varit i den här församlingsbusinessen sedan jag var 19 år. Så jag har ju mycket tjänsteår nu. Och det är härligt att minnas den tid då jag startade upp och allting började. Nu har jag satt en skylt på mitt bord hemma där det står så här: Great is the art of beginning, even greater the art of ending well. Det är stort att kunna starta och börja, men det är ännu större att kunna köra sitt lopp till slut. Eller hur? Och jag ska säga att jag ska säga er att när resan är lång så finns det många frestelser på vägen. Eller hur? Det finns väldigt många stunder man väldigt gärna skulle vilja ge upp. Men ni vet det, kära vänner, Bibeln har enormt mycket uppmuntran till uthållighet. Att inte ge upp. Och ibland tänker jag i efterskott, skulle jag ha gjort det jag kände så djupt, att vända och gå? Kanske de viktigaste stunderna i mitt liv. Sen när jag ser på det i efterskott: Kenneth, vad bra att du höll ut lite till. Det var där det svängde. Och jag tror att Gud vill låta sin kärlek inte bara vara en sån här förtjusande emotion, en upplevelse att Gud tycker om oss. Låt också den kärleken förvandlas till uthållighet. Till uthållighet i våra liv. Därför att vi behöver sträcka oss framåt. För vi kommer allesammans mot i vägskäl. Vi har allesammans vägskäl i våra liv. Det finns en sån här berättelse jag brukar ta ibland i min undervisning i ledarutveckling. Det är en berättelse om Alice i Underlandet. Ni vet den här sagorna. Alice, hon har ju en katt som heter Chelsea. Ser man så? Chelsea. Och det verkar vara en väldigt klok katt. Jag såg till och med på nätet att det finns en hel sida med citat av katten Chelsea från den här boken. En dag så kommer Alice i Underlandet och hennes katt Chelsea, de är ute och promenerar. Och så kommer de till ett vägskäl. Och då säger Alice till sin katt att jag undrar vilken väg jag ska ta. Och då säger Alice, det var den här Alice i Underlandet, Alice där, vi har en här också. Alice säger så här att ja, jag vet inte riktigt vart jag är på väg. Då svarar katten Chelsea: då är det inte heller så stor skillnad vilken väg du tar. Och det är väl lite så i våra liv att om inte vi har ett mål, om inte vi har en väg, så blir det väldigt lätt så att det blir lite krona och klava. Det liksom bara blir som det blir. Och sen möter vi sedan människor som är djupt frustrerade över sina liv. Och jag har så många gånger mött människor i själavård och i sammanhang som upplever just den här ångesten över att man har valt fel väg. Det är så underbart att allting kan börja om och man kan få ta en ny start. Men jag har också sett det, vilken smärta och ångest det leder till i människors liv när man liksom så väldigt lätt ger upp, springer åt fel håll och kanske i panik handlar fel. Längden handlar om uthållighet och långsiktighet. Vision för vårt liv ger uthållighet. Och vi behöver allesammans bli döpta i uthållighetens ande. Och att leva på något sätt med det långsiktiga perspektivet. Att leva liksom med slutet. Jag säger det att det kanske är viktigaste för oss människor, oberoende vilken ålder vi är. Men speciellt ju längre man kommer slutet av sitt liv, så känns det så förfärligt viktigt, åtminstone för mig, att ha längden, uthålligheten, att sträcka på sig, för jag vill komma till mål. Och Herren säger till mig: Kenneth, det var stapplande ibland, men här är du. Det kanske inte gick snabbast. Du var inte den bästa. Och det var inte alla gånger som det blev så bra. Men här är du. Du kom fram. Och det tycker jag är ett viktigt mål för oss allesammans. Älska Gud också uthålligt och följa honom. Djupet, bredden, relationerna, längden handlar om uthålligheten. Att vara långsiktig, att inte ge upp. Det tredje handlar om djupet. Den representerar tyngden i vårt engagemang. Att tron, vårt liv får slå rötter. Att det inte bara är en sak som känns bra just nu, utan någonting som får växa och slå rot. Jesus, han var ganska mån om att hans lärjungar verkligen skulle ha en djup förankring. Det var så att när Jesus delade ut mat, då var det mycket folk, det vet vi allesammans. Det var mycket folk då, för då tycker han: mums, 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 vilken underbar Jesus. Mums, 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 han kan bli kung. Och man ville nästan göra honom till kung. Men så kom de andra dagarna när Jesus undervisade lite mer om lärjungaskapet, om att följa, och att det också kan komma dagar då vi måste betala någonting för att följa Jesus. Och det står att då gick alla sin väg och sa: det här var ingen rolig predikan. Inga roliga historier, ingen mat, bara det kostar någonting. Och en gång så förstår vi att det var nog inte många kvar när Jesus tittar på sina 12 och säger: vill också ni gå? Vill ni gå? Ni får, det är helt okej. Mig följer man frivilligt. Men det är då Petrus svarar de här bevingade orden: till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Någonstans inom Petrus hade det ändå liksom börjat växa rötter. Att det inte bara var känsla, det var inte bara det jag kan få. Det handlar inte bara om det liksom som känns bra, utan det är någonting som bara jag måste ha. Jag behöver det, jag har växt samman med honom. Djupet, att lära känna Kristi kärlek i djupet, det handlar om att få våra rötter. Om det är någonting vi behöver i vår tid, så är det rötter. Är det någonting vår tid, liksom också i kristenheten, väldigt lätt vi fastnar i yta och yttre manifestationer, yttre beteenden. Allt det där kan ju vara kul och coolt och vad som helst. Men in the long run, på lång sikt, behöver vi allesammans sträcka våra rötter ner i trons mylla och på något sätt bli rotade och grundade i Kristus. För varför behöver vi rötter? Jo, därför att det kommer alltid att bli stormigt. Vi kommer alla att möta storm och vind och påfrestningar. Då är det viktigt att vi står med djupa rötter i Gud. Jag har en granne som har en ganska stor segelbåt som han brukar ta upp. Och jag brukar titta på den hela vintern. Den råkar stå så att jag tittar ut på andra sidan vägen, så står den här Advance 41. Det är en helt underbar segelbåt från 80-talet. Och det som är speciellt med segelbåtar är att de ligger ju väldigt vackert i vattnet, eller hur? När man ser en segelbåt så tycker vi allesammans om själva formen och liksom själva, hur ska jag säga, stilen på en segelbåt är väldigt bra. Jag skulle vilja segla, men Gabbe, det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt med vår segelbåt. den ruttnar bort. Vi har haft ett joint venture, ett samprojekt med Gabriel på den här branschen. Men vi talar inte om det nu. Nu talar vi om någonting som har lyckats bättre. När den ligger där i hamnen så är den ju så fantastiskt fin. Och jag tycker i alla fall på somrarna att när segelbåtarna kommer så jag har någon slags attraktion mot dem. För de är vackra. Och liksom när vinden går och jag har seglat några gånger och den här känslan att när det kommer just en lämplig bris och när det accelererar och det är så tyst. Det är så fantastiskt fint. Men ni vet att hemligheten med segelbåtens, vad ska man säga, sjösäkerhet handlar om tyngden. Det vet alla kärlebor. Det är att när min granne, när han lyfter upp sin båt, så lyfter han 5,5 ton. 5,5 ton. Och det är en båt som är 10 meter lång, knappt 10 meter lång. Men den väger 5 ton. Det har gjorts mycket för att få tyngd nere i kölen. Och det är en ganska tung pjäs. Men ni vet att det är det som gör en segelbåt segelbar också i dåligt väder. Eller hur? Ni vet vem som kan helst kan segla när solen lyser och det är några meter i sekunden. Men när det blir dåligt väder och det blåser rejält meter i sekunden, då krävs det att det finns någonting som är en motkraft mot den kraft som försöker hjälpa båten. Eller hur? Och jag har nog tänkt det många gånger i mitt liv. Att inte jag heller segla bara i trevligt väder. Det har ibland varit väldigt konstiga vindar som har försökt pusha min båt omkull. Men då är det som finns där, det osynliga, det tyngden, djupet, rötterna, vilket ord vi nu använder, det är det Gud vill ge oss alla så det kan finnas stabilitet och trygghet under vår resa. Djupet representerar tyngden. Det som ger köl och stabilitet under vår resa. Den fjärde riktningen, det är höjden, bredden, längden, djupet och höjden. Höjden representerar trons dimension. Och jag tycker det är så stort att vi får vara kopplade till någonting som är högre. Någonting som är större och någonting som är mäktigare. Höjden i vårt andliga liv, det representerar av andens liv och närvaro i oss. Paulus undervisar mycket grundläggande om köttet och vår onda natur, allt det som vill på något sätt suga oss ner och långt bort ifrån Guds syfte med våra liv. Anden är Guds motkraft. Den kraft som vill lyfta oss upp, våra tankar, våra motiv och våra gärningar på högre nivå. Och Gud hjälper oss allesammans att vi kunde få bygga vårt andliga liv också på höjden. Att det finns i den här Guds relationen. Jag är sammanvuxen med Jesus Kristus. Det är att jag kan få veta att jag kan ingenting. Mig förutan kan ni ingenting göra, säger Jesus. Och samtidigt står det på ett annat ställe. Allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Båda bibelorden är sant. jag har inte det som behövs. Tyvärr har inte du det heller, det som räcker. Det är därför du ska få växa på höjden. Det är därför vi är här i kyrkan idag. Därför att vi vill liksom, vi inser att vi behöver Gud. Eller hur? Och det är en enorm djup och stor insikt att kunna få ha denna höjd i sitt liv. Denna öppning att vara kopplad med Gud och hans ande. Jag förstår inte, för jag träffar ibland människor som säger så här att ni kristna, ni är så inskränkta och liksom instängda i er lilla värld. Och jag säger, jag har aldrig tänkt så. För mig är det just det. Därför jag är Guds barn. Det är därför jag är frälst. Det är därför jag tror på Gud. Därför att jag klarar mig inte i min egen lilla bubbla. Jag har någon gång under min resa knackat hål på bubblan och kopplat mig samman med Gud. Jag börjar bygga uppåt. Bygga uppåt i en Guds relation som sträcker sig mot Guds resurser. Trons dimension. Våga stiga fram. Ta risker. Tron som vågar gå. Tron som vågar se mer. Som vågar se Guds möjligheter. Också i svåra situationer. Trons språk som talar ut Guds löften, hans ord om våra liv och våra omständigheter. Ni vet, bara det här med trons språk, låt mig ännu avsluta med det. Det här med att ha den andliga dimensionen i sin tolkning av verkligheten. Jag älskar den här berättelsen om Kaleb och Josua från Gamla testamentet. Om ni minns säkert att vid ett tillfälle så sänder Moses ut 12 spejare, spioner, som skulle titta in i landet man var på väg till. Det som var framtiden, det som var löftet, det som var hoppet och målet för Israels barn. 12 män reser omkring i landet och tittar omkring sig, kanske gör anteckningar. Skulle det vara nu skulle de ha tagit många fotografier, men de kanske gjorde det på ett annat sätt då. När de kommer hem så ska 12 män ge rapport till Moses och till hela folket. Alla har stora förväntningar. Vart är vi på väg? Vad är vårt mål? Hur ska vår framtid bli? 10 män stiger fram. En av dem tar till orda och säger: vi såg ett vackert land. Det var ett fint land, det var ett fruktbart land. Vi såg bergen och vi såg dalarna, vi såg de små älvarna. Vi såg att det var ett fruktbart land. Det var fantastiska frukter där och det var väldigt fruktbart område. Men, folket som bor där var väldigt stora, väldigt starka och såg väldigt farliga ut. Städerna de bodde i hade väldigt tjocka murar. Kan ni se att bygga på höjden eller bara beskriva realiteter? Och de måste ha varit goda talare. För det står i Bibeln att folket grät hela natten. Och nu har jag misslyckats ibland i mina predikningar, men inte tror jag att någon har gråtit en hel natt. efter att jag har talat så illa, så starkt var det väl knappast. Men det står faktiskt att folk var alldeles utom sig därför att man förlorade någonting av hoppet, tron och sin egen framtid. Det är då Kaleb och Josua säger stopp, 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 lyssna här på oss. Och så börjar de sin berättelse nästan ordagrant som de andra. Det var ett fint land, det var vackra berg, djupa dalar, det fanns vatten, jord, månen var fruktbar och frukterna var underbara. Det är sant att det fanns starka människor där, det är sant att murarna var tjocka, det är sant att det finns många problem. Men, och det här, man antingen öppnar fönstret eller stänger det. De säger, men, lyssna nu. Men, Gud har talat. Gud har gett oss löftet. Gud, han har befriat oss från Egypten med sin mäktiga hand. Han har öppnat dörrar tidigare. Han öppnar portar och dörrar igen i framtiden. Kan ni säga att bygga på höjden, det handlar också om liksom vilket språk vi har, hur vi tolkar det. Det handlar inte om att våra liv är speciellt annorlunda än någon annans. De flesta människors liv innehåller väldigt mycket olika saker, eller hur? På olika nivåer. Men för mig att bygga på höjden, att bygga på höjden, det handlar om att i varje livssituation utgå ifrån att Gud har gett mig löften. Han har talat till mig i sitt ord. Han har talat till mig genom sin ande. Han har talat till dig genom sitt ord. Han har gett dig löften och du får hålla fast vid dem. Så när du beskriver din verklighet så kan du säga som de här spejarna. Det är mycket bra där och det är mycket som är svårt där. Men Gud är med mig. Och han som har varit trofast och god tills nu, han ska också leda mig hela vägen. Att så här fyra riktningar vill jag tala om idag. Bredden, det horisontella, våra relationer. Vi är kallade att älska människor. Dina medmänniskor är inte dina problem, de är dina möjligheter. Det är dem du är kallad att betjäna. Längden handlar om uthållighet och långsiktighet. Ge inte upp. Låt oss också sluta väl. Han som har fört oss hit, han ska också föra oss ända fram. Djupet handlar om rötter i våra liv. Tyngden, att inte bara leva på det här planet. Inte bara liksom polera utsidan av vår segelbåt. Utan också se till att det finns en köl där som ingen ser. Den där hemligheten som varje segelbåt har. Den där osynliga hemligheten. Men den märks när vinden styrkan ökar, eller hur? Då vet man att det bär tryggt vidare. Och det sista, att bygga på höjden. Det är att kunna vara kopplad till Guds möjligheter. Att se från Guds perspektiv. Se på vår verklighet utgående från Guds löften. Och inte bara utgående från de fakta som finns runt om kring oss. För de fakta, de är ibland inte så uppmuntrande. Men en sak är klar. Gud är med dig och han vill leda dig. Och han vill låta sin kärlek växa. Han vill låta sin kärlek i oss växa på alla de här fyra riktningarna. Bit för bit. Det här var vad jag ville säga idag.